Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Influence the Psychology of Persuasion Revised Edition av Robert B. Cialdini är en fackbok i socialpsykologi, skriven för att förklara varför människor ofta säger ja utan att först väga varje detalj. Cialdini förenar akademisk forskning med observationer av hur säljare, marknadsförare, välgörenhetsorganisationer och andra praktiker försöker få människor att fatta beslut. Bokens centrum är sex återkommande principer: ömsesidighet, åtagande och konsekvens, sociala bevis, gillande, auktoritet och knapphet. De beskrivs inte som mystiska knep utan som mentala genvägar som vanligtvis hjälper oss att agera snabbt och socialt smidigt. Problemen uppstår när någon medvetet aktiverar genvägarna för egen vinning utan att erbjudandet i sig förtjänar ett ja. Den reviderade utgåvan behåller därför två parallella syften. Läsaren får ett språk för att utforma tydligare och mer etisk kommunikation, men också verktyg för att känna igen påtryckningar. Boken rör sig mellan vardagliga situationer och professionella miljöer, och dess huvudfråga är inte bara hur man påverkar andra, utan när och varför man själv blir påverkad. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ömsesidighet gör gåvor och tjänster till sociala förpliktelser. Cialdini visar att ömsesidighet bygger på en stark social norm. Den som får något känner ofta att hen bör ge något tillbaka. Principen fungerar eftersom den underlättar samarbete. Om människor regelmässigt tog emot hjälp utan att återgälda den, skulle viljan att dela med sig minska. Men samma norm kan användas för att skapa ett obekvämt skuldtryck. Ett gratis prov, en oväntad liten gåva eller ett vänligt erbjudande kan få mottagaren att känna att ett köp, en donation eller ett medgivande är det rimliga svaret. Det avgörande är att skyldighetskänslan kan uppstå även när gåvan varken efterfrågats eller haft särskilt stort värde. I en svensk vardagskontext kan det handla om att skilja mellan genuin service och ett upplägg där en liten förmån snabbt följs av en större begäran. Boken betonar därmed en viktig gräns för etisk användning. Att först bidra med verkligt värde kan bygga tillit och öppna för ett frivilligt samarbete. Att ge något främst för att göra mottagaren skyldig riskerar istället att bli manipulation. Som försvar rekommenderas läsaren att mentalt omtolka en oönskad gåva. Om den tydligt används som ett påtryckningsmedel kan den ses som en försäljningstaktik, inte som en personlig tjänst som måste återbetalas. För det andra. Små offentliga åtaganden kan styra senare och större beslut. Principen om åtagande och konsekvens utgår från att människor vill framstå som och uppleva sig som sammanhängande. När vi har sagt något, gjort ett val eller tagit ställning öppet uppstår ett tryck att fortsätta i samma riktning. Konsekvens sparar tankearbete och kan signalera stabilitet, men den kan också låsa fast människor vid beslut som inte längre är välgrundade. Cialdini förklarar hur små inledande ja kan förändra hur en person ser på sig själv. Den som först accepterar en begränsad handling kan senare uppleva ett större krav som förenligt med den egna självbilden. Detta är logiken bakom foten i dörren-tekniken, där en liten begäran föregår en större. Mekanismen är mer en ren vana. Ett frivilligt och synligt åtagande kan göra att personen själv skapar skäl för att fullfölja det, även om de ursprungliga omständigheterna förändras. I arbetslivet kan principen användas hederligt genom att be om tydliga, realistiska delbeslut och låta människor välja utan dold agenda. Den bör däremot inte användas för att smyga fram samtycke till något som personen inte skulle ha accepterat från början. Läsarens skydd är att granska om ett tidigare löfte fortfarande är klokt. Konsekvens är värdefull när den tjänar egna värderingar, men inte när den bara försvarar ett gammalt ja. För det tredje, sociala bevis blir starkast när osäkerheten är stor och förebilderna liknar oss. Sociala bevis innebär att människor använder andras beteende som information om vad som är korrekt. När situationen är oklar, tiden knapp eller kunskapen begränsad kan det vara rationellt att titta på vad andra gör. Recensioner, köer, rekommendationer och uppgifter om hur många som redan valt ett alternativ kan därför påverka beslut starkt. Cialdinis viktiga fördjupning är att bevisen inte bara blir kraftfullare när de är många. De väger särskilt tungt när de kommer från personer som uppfattas som liknande en själv, till exempel i behov, erfarenhet eller livssituation. Därför är en relevant kundrekommendation ofta mer övertygande än en anonym siffra. Principen har tydliga tillämpningar i dagens digitala miljö, där betyg, omdömen och delningar fungerar som ständiga signaler om vad andra verkar anse. Men boken belyser också riskerna. Om många människor saknar information och enbart härmar varandra kan gruppen förstärka ett misstag. Fabricerade recensioner och lösryckta popularitetssiffror utnyttjar just antagandet att andras val är oberoende kvalitetsbedömningar. För den som vill kommunicera etiskt är lärdomen att visa verkliga relevanta erfarenheter och vara tydlig med vad siffror faktiskt betyder. För läsaren är motfrågan enkel: har dessa andra verkligen haft information som gör deras val till en pålitlig vägledning, eller följer de också bara signaler från gruppen? För det fjärde, gillande och auktoritet påverkar genom relation, trovärdighet och yttre signaler. Två av bokens principer handlar om vem som framför ett budskap. Vi säger oftare ja till människor vi tycker om, och vi lyssnar oftare på personer som framstår som kunniga eller ansvariga. Gillande kan växa fram ur likhet, samarbete, positiva associationer och uppskattning. Det betyder inte att varje sympatisk relation är falsk, men Cialdini visar att värmen i kontakten lätt spiller över på bedömningen av själva erbjudandet. En trevlig säljare kan få ett svagt argument att kännas mer rimligt än det är. Auktoritet fungerar på ett annat sätt. Vi behöver ofta förlita oss på experter, eftersom ingen kan bedöma allt själv. Samtidigt reagerar människor ofta automatiskt på titlar, klädsel, institutionstillhörighet och andra statusmarkörer. Sådana signaler kan vara användbara genvägar, men de är inte samma sak som faktiskt kompetens eller hederlighet. I Sverige, där informell ton ibland kan dölja formella maktskillnader, är distinktionen lika relevant som i mer hierarkiska miljöer. Bokens praktiska poäng är inte att avfärda expertis eller relationer, den är att skilja sakskäl från avsändarens dragningskraft. Etisk påverkan kräver verklig kunskap, korrekt redovisade meriter och genuin respekt för mottagaren. Ett sunt försvar är att fråga både om personen är relevant kvalificerad och om rekommendationen stöds av kontrollerbara skäl snarare än av charm, titel eller uniform. Slutligen, knapphet förvandlar risken att förlora till en känsla av ökat värde. Knapphetsprincipen beskriver varför begränsad tillgång kan få en möjlighet att verka mer värdefull. När något riskerar att ta slut, vara tidsbegränsat eller bli exklusivt. Flyttas uppmärksamheten lätt från frågan om man verkligen behöver det till frågan om man snart förlorar chansen. Cialdini kopplar denna reaktion till människors starka känslighet för förluster. Det som är svårt att få kan uppfattas som mer attraktivt, delvis eftersom begränsningen antyder kvalitet och delvis eftersom den hotar den egna handlingsfriheten. Marknadsföring med begränsade upplagor, sista chansen och få platser använder därför inte bara information om tillgång utan också psykologisk brådska. Principen blir särskilt stark när knappheten är ny. Att få veta att en tidigare tillgänglig möjlighet snart stängs kan framkalla mer reaktion än en vara, som alltid har varit sällsynt. Bokens etiska gräns är tydlig: begränsningen måste vara sann. Det är legitimt att informera om ett faktiskt sista anmälningsdatum eller ett verkligt begränsat antal biljetter. Konstruerad brådska, återkommande falska slutpriser och oklara lagersignaler gör däremot beslutsfattandet sämre. Läsaren kan bromsa effekten genom att återgå till grundfrågan: skulle detta vara värt att välja om det fanns gott om tid och obegränsad tillgång? Om svaret är nej är knappheten sannolikt det som säljs, inte värdet. Sammanfattningsvis, influens passar särskilt väl för personer som arbetar med kommunikation, försäljning, ledarskap, marknadsföring eller insamling, men den är lika användbar för konsumenter och medborgare som vill förstå vardagens påverkansförsök. Den kräver inte tidigare studier i psykologi. Cialdini förklarar principerna med ett tillgängligt språk och återkommer till den praktiska frågan om hur automatiska reaktioner kan upptäckas innan de styr ett beslut. Läsaren får därför två slags nytta. Den första är kommunikativ: man kan utforma erbjudanden och argument på ett sätt som tydligare visar verkligt värde, relevant erfarenhet och rimliga skäl att agera. Den andra är kritisk: man kan identifiera när en gratis gåva skapar skuld, när en liten förfrågan banar väg för en större, eller när en knapphetsmarkering mest försöker stressa fram ett köp. Jämfört med många böcker om säljmetoder utmärker sig influens genom sin kombination av socialpsykologisk förklaring och etisk återhållsamhet. Den presenterar inte övertalning som en uppsättning magiska repliker, utan som återkommande mönster i mänskligt beslutsfattande. Vissa exempel speglar bokens äldre ursprung och känns mindre samtida än digitala recensioner, nätbutiker och sociala medier. Själva mekanismerna är dock fortfarande lätta att känna igen i dessa miljöer. Bokens styrka ligger slutligen i dess tydliga ram: förstå genvägarna. Använd dem bara där de hjälper människor att fatta välgrundade beslut och behåll friheten att säga nej när situationen kräver eftertanke. Om du vill stödja Robert B. Cialdini, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!